Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej, ni lyssnar på Så vad händer med mig, Amat Levin.
And me, Jonathan Rollins.
Och det här är podden som håller dig uppdaterad på allt som händer populärkulturellt, politiskt och samhälleligt. Right?
Yes, and in this episode, we're gonna start off by talking about the sadness that's just going on all around the world at first, you know.
Ja, det blir lite Nordkorea, det blir lite Ryssland och Ukraina. Shit, alltså, det är mycket som händer just nu. Sen intervjuar vi Christian Katomeris. Han har jobbat inom public service i över 40 år och är aktuell med boken Människovärdet, där han samlar sina tankar om journalistik, migration och rasism. Bland annat så skriver han om hur det var att jobba på det tunga SVT-programmet Agenda, den snedvridna bevakningen där och vad det var som fick honom att abrupt säga upp sig. Det här vill ni inte missa.
Yes, but first I'm gonna play that beat.
Wow, vad lågt.
I'm trying to be sexy.
Trying to be sexy? Men jag mår bra alltså. Jag kände mig rätt seg igår efter våran trip hem från
Me too, man.
Köpenhamn. Det var, vi went at it.
Yes, we did. I watched some football and then I did not drink while watching football.
Du behövde återhämta dig. Men det var inget, jag tror inte att...
Alltså, we didn't get like shit-faced or anything.
Nej, alltså det var inte... Precis, det var inte något sådär fylleslag eller så. Det var bara det att vi... Det ackumulerade blev ganska mycket. Så det plus att vi liksom var out and about nästan hela tiden. Yeah. Vad var det? Någon dag vi hade 25 000 steg. Hur kändes det? Led du av att behöva gå så mycket som jag tvingade
dig? I was like, man... Good thing the soundboard ain't hooked in right now. Because I would have some sounds for you.
Okay.
No, but it was a great time. And we'll talk more about it in the AV, of course.
I AV-episoden, precis. Yeah, så kolla in där om ni vill höra mer om våran Köpenhamns trip.
Yeah.
Det här avsnittet blir lite mer serious. Som ni hörde i vårt intro så kommer vi ha Christian Katomeris som kommer hit och gästar oss lite senare.
Thanks.
Men nu så är det ju svårt att inte liksom kolla in nyheterna och inte bara se det här fucking upptrissade läget i världen.
Bruh.
Det fortsätter.
It never ends.
Slutar aldrig. Och nu har vi två... Fan, hur många situationer är det? Det känns som att det är så många pågående samtidigt. Alltså, vi har ju hela tiden Iran som fortfarande pågår. Yeah. Det är Tigray som fortfarande pågår. Nu har Nordkorea... Vad har de gjort?
North Korea is out here testing tactical missiles. Nuclear missiles, they say. Their words are... They're testing... as practice for tactical nuclear strikes on South Korea. Nothing to see here. Nothing to see here. We're just testing.
Det var precis, när du sa det så tänkte jag bara, antog bara att de, du vet, nordkoreanerna har skjutit någon missil och sen så är det andra personer, alltså experter eller liknande, som säger att det här är säkert ett de övar inför en nuclear strike. Men nu enligt då BBC så, och CNN, så är det de själva, nordkoreanerna själva, som säger att de övar på en nuclear strike mot Sydkorea.
Yeah, so the state media, that's their statement. Imagine that being your statement. No, we're practicing to attack our neighboring country.
Mm.
So yeah. Anything else? Any other questions in the back? You? It's like, what?
Mm.
The fuck, man?
Alltså det är, som sagt, väldigt uppskruvat. Samtidigt så har vi ju i Ukraina där det här kriget, det här otroligt onödiga och brutala kriget fortsätter. Alltså jag försöker komma till tänka på hur man pratade om det här i början. Mm. Jag kommer ihåg dels som minns jag själva upptrappningen när det var stora stories om hur ryssarna flyttade massa trupper till den ukrainska gränsen.
Mm.
Och så var det jättemycket som skrevs och man gjorde poddar om där det var liksom så här, kommer de faktiskt göra det här eller är det bara en massiv bluff liksom? Och klipp till, vad är vi nu, 7 månader senare, och det bara fortsätter. Alltså allt det här lidandet, all den här destruction, helt i onödan för att någon galen person har bestämt det.
Exactly. Take him out. just take him out, man. It's like, it's not, they're in back against the wall type of mode right now. It's almost like, I'm starting to think of, have you heard of the term suicide by cop?
Absolut. Men beskriv det för dem som inte...
Suicide by cop is when you want to die, but you don't want to kill yourself, so you go and like attack a police station or something like that to get them to kill you.
Du får 5 stjärnor som är GTA.
Exactly. You get the 5 stars, next thing you know, the FBI and everybody's after you, and then you're done. You're done. And it feels like maybe that's the mode they're in right now. Russia's just like, suicide by American military.
Vad skulle de vilja, suicide?
I'm saying, like, they know the end game. He knows that once he goes too far, the international community is gonna just have no choice but to take him. It's like he's pushing, I don't know, it feels like a suicide by cop thing. Because, obviously, as we see, with you having this trouble handling this country, that if it comes down to it, it's an L.
It
sucks, man.
Det vi ser nu, och som det strömmar, det är svårt att, så, när ni hör det här så har det säkert hunnit utvecklats ännu mera.
Mm.
Men vi spelar in det här precis i början av veckan, och då har ju ryssarna börjat beskjuta massa, vad det ser ut som, vara civila mål inne runt om i Ukraina, bland annat i Kiev, där livet har kunnat pågå, alltså inte normalt, men alltså det har inte varit så mycket attacker där på sistone. Medan nu verkar det som att det har börjat regna ner missiler där igen. Och det sipprar fram liksom massa olika videoklipp och bilder på folk som... Alltså det är verkligen, de skjuter i lekplatser liksom. Det är vanliga civila mål som de beskjuter. Och det verkar ju inte bättre än att det är av ren desperation eller till och med ren bara hämnd för de militära förlusterna som ryssarna har haft nu på sistone. Det går ju väldigt dåligt för dem i kriget nu. De förlorar jättemycket mark och så vidare. Nyligen så var det den här viktiga bron som sprängdes, som kommer att försvåra för ryssarna att få in förnödenheter och få in liksom, ja, allt man behöver för att kunna hålla kriget igång. Så det verkar som att man bara besvarar det med, om vi inte kan besegra er på slagfältet, då ska vi försöka besegra er genom att bara skjuta.
To free these people, right?
Of course. Yeah. Only to free them.
As they want.
Beskjuta civila mål och liksom sätta skräck. Terrorbombningar, som vissa menar.
And it's like, I don't get it. I know it's state media and all this stuff, but I don't know how can you still hide it? Like, you know what I mean?
Ja, men det är väl en av de grejerna som är det konstigaste med allt det här, är att det verkar som att ryssarna och Putin, det han vill är ju att annektera Ukraina. Och det var ju det han hävdade från början också, att det här med Ukraina är egentligen
really hard to save these people,
är ju rysk då, vi ska ta över den här och ni ska bli en del av Ryssland, men då ska han ödelägga landet för att sen ta över det och bara, jag vann. Det är mycket som man har ju fått lära sig genom det här kriget, om man inte hade redan lärt sig det innan, att det är svårt att se på Putins agerande så här logiskt. Alltså man kan nog inte se det logiskt, för att han verkar vara spritsprångande liksom. Eller spritsprångande. Han verkar i alla fall vara väldigt irrationell i besluten han tar. Och vilket också är det som gör honom gör det extra läskigt liksom. För att en logisk person skulle väl vid det här laget försöka ta varje... Försöka anstränga sig så mycket det går för att försöka hitta ett sätt att dra sig ur det här. Men om man är irrationell som han, då kanske man bara gör andra saker, som till exempel de här terrorbombningarna nu.
Hoping that he's like steps down. You know what I mean? They make him step down. That's one way I can see it, where they're just like, listen man, you step down and, you know, then you stay alive type of thing, or stay out of jail, but you need to step down. Who's gonna do it though?
Men det känns också som att hans kanske enda, eller en av de sakerna han försöker uppnå också är väl att om han kan få situationen att uppfattas som så farlig som möjligt, inte bara för Ukraina, utan det här är väl nyckeln också, utan för resten av oss i Europa. Alltså det här, framförallt är det de pratar om med det här användandet av kärnvapen. Det man menar oftast då är ju inte de här enorma interkontinentala kärnvapenmissilerna, utan det är ju sådana här som de kallar för taktiska kärnvapen, som är betydligt mindre, men ändå kan vara väldigt, väldigt farliga på grund av, inte minst på grund av så här, de radioaktiva ämnena som de sprider och så vidare. Och att om då till exempel Europa, de europeiska länderna skulle börja känna att men det här börjar bli lite för riskabelt även för oss nu, då kanske man istället då väljer att sätta press på Ukraina för att, kan inte ni ge mer då? Alltså inte att hela landet skulle gå med på att bli ryskt, men att så här, de här vissa områdena, kan inte ni ge mer? Ge dem till ryssarna, så bara vi får slut på allt. Det kanske är något sånt där han hoppas på att uppnå genom de här, så här skräckbombningarna, men...
Man, are you like part psychopath that you can kind of relate to, Thomas?
Om jag var Putin så... Nej, inte alls, men...
Devil's advocate!
Inte alls, det är bara, jag vet inte, fan, det är konstigt att man är med om det här just nu, man är med, men alltså, vi är ju verkligen inte ens
drabbade av det här,
men att vi ser det.
Yeah. Well, something else that we lived through is some critique about the way that media covers immigrants in this country, and it was great to sit down with Christian, how do you say his last name?
Katomeris.
Christian Katomeris.
Som har jobbat i vadå, över 4 decennier inom public service. Yeah. Och har en del att säga om hur det funkar där. Och det här är viktigt, tror jag. Jag tror att kanske kan man ibland tro att liksom journalistik... När det uppstår konflikter om så här, arbetssätt eller hur man bedriver journalistik, att det är någon slags intern angelägenhet. Att det är så här, ah, men vadå, det är väl bara lite tjafs på jobbet. Men det man måste då hålla såklart i åtanke är ju att journalistik är ju den här, det är ju så himla, en sån viktig del av ett så här välfungerande samhälle, att ha en bra journalistik. Och att journalisternas jobb är ju, som vi vet förhoppningsvis allihopa, att granska makten. Men att journalister själva besitter en hel del makt. Och det man måste göra då är att se till att journalisterna gör sitt arbete på ett korrekt sätt. Att de, journalisterna, inte blir vridna åt ett visst eller ett annat håll. Och så där. Och det är väl lite sånt som Christian Katomeris har kritiserat inom public service, vilket big surprise, reaktionerna på det har inte de har inte tagit till sig det jättemycket, kanske man kan säga.
Yes.
Men det ska ni få lyssna på nu på andra sidan om den här reklampausen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, då får vi säga välkommen till våran gäst, Christian Katomeris.
Tack så mycket.
Välkommen, kul att ha dig här. Du är aktuell med en ny bok som heter Människovärdet, som vi kommer att snacka om ganska mycket idag. Jag tänkte bara dra lite snabbt, för då våra lyssnare som inte har kanske koll eller sådär, så började du på Sveriges Radio så kallade invandrarredaktion.
Stämmer det?
1979.
Mm. It was called it.
Tycker att det låter konstigt.
A little bit, yeah. The word itself always provoked me a little bit. Because it sounds like invader.
Okay.
And then, to call it like the... It's like that segment of the company is like, this is for the invandrare.
De har ju liksom haft ändrat benämningarna hela tiden. Alltså, först var det utlänningar. Sen blev det invandrare. Och nu pratar man ju ofta om migranter. Alltså de har olika karaktär. Sen finns det ju också de negativa benämningarna också. Så att det är som det är konjunkturer i språket. Mm. Hur man ska kalla de här främlingarna som man buntar ihop då.
Men när du började 1979, då var det inte någonting konstigt att det hette invandrarredaktionen, eller?
Nej, utan på den här tiden fanns det ganska starka organisationer bland de arbetskraftsinvandrare som kom efter andra världskriget, som kom till Sverige. Och de var ett av huvudämnena som vi bevakade. Hur jobbade de här invandrarorganisationerna? De krävde kanske språkundervisning. De ville ha rättighet att undervisa på sina egna modersmål och sådana saker till barnen. Och det fanns ganska stark, vad ska man säga, mobilisering bland den här gruppen. Första generationen kan man kalla invandrare efter kriget då. Det var inte konstigt då, nej. Och det är ju fortfarande en term som går att använda. Jag menar, man vet ju vad invandrare betyder, men invandraren är ju också en utvandrare, och det glömmer man ofta, att man har kommit från en plats och bär med sig saker, men man blir bara behandlad, eller invandrare reducerar ju dig till den du är i det nya landet, och hela ditt förflutna i värsta fall i det begreppet nästan faller bort, eller hur?
Ja, precis. Och att det blir en sån ihopbuntning av människor på ett sätt som jag tycker man går miste om hur intressanta historier folk bär på. Alltså att när man buntar ihop folk från forna Jugoslavien med thailändare, med chilenare, med gambier, så går man ju miste om att alla de här har en egen historia om varför de har kommit.
Men det var ju också så jag växte upp i en svensk förort där min pappa med mörkt hår, med brytning och med släktingar i Medelhavet. Det var liksom utlänning. Det var liksom de andra. Så det var väl tidigt också en identitet man blev liksom inföst i. En slags just kollektiv identitet. Och man kan säga att den här boken vi ska prata om, den handlar om att försöka bryta sig ut ur det här. Att försöka då hitta den punkt där man kan se vårat människovärde, min pappas människovärde, eller våra barns och barnbarns och så vidare.
Och för de som inte vet, var kommer din pappa ifrån?
Min pappa var barn till invandrare. Han är född i Frankrike. Hans pappa utvandrade från Grekland, hans mamma från Italien. Så de var, så att säga, på grund av fattigdom, söka jobb, så utvandrade de till Frankrike. Och pappa, på grund av kriget och på grund av att de var fattiga, kunde inte leva kvar och hitta jobb efter kriget. Så han när han träffade mamma som var svenska så sökte han sig till Sverige och började jobba här på en fabrik.
Mm. Mm. Och du växte upp i Bagarmossen, eller hur?
Det stämmer bra det.
Det är inte långt ifrån Farsta där jag växte upp. Och hur var det då? Jag menar, nu för tiden när man pratar om liksom invandrare så tänker man att folk som kommer ifrån någonstans i Europa utmålas ju sällan som problemet längre. Men nej, så var det väl inte
nej,
på
verkligen.
Den tiden?
Nej, det är svårt att fatta när man ser mig. Så smälte jag in väldigt väl i den här svenska bilden. Jag har ju en svensk morfar, en svensk mamma som visserligen är mörkhårig men ändå. Så man förstår inte att jag bär på också den här de här människorna som är som pappa, som är som min farmor eller min farfar, att jag bär med mig dem inom mig. Och när man då har ibland pratat med mig om de här, du vet, de där utlänningarna, mm-hmm. eller de här sydlänningarna heter det mycket på den tiden. Och jag vet att det blev konstig gemenskap. Pappa hade en vän som var en svart amerikansk musiker, och han hade en vän som var från Turkiet, som var, och alla de tre i Bagarmossen i den här förorten på något sätt hade sökt sig till varandra, så våra familjer umgicks lite grann. Pappa spelade lite gitarr i början också ute på krogar, så det var så han träffade Bill Houston som var musiker då, som hade kommit hit från en amerikansk militär musiker från USA.
Mm. Men du beskriver i något kapitel i boken hur du och en annan person som också kunde liksom smälta in trots att den hade den här bakgrunden, Michael Alonso, som spioner.
Vi kallade oss spioner på det här sättet att vi passerade, om ni hör mig prata, passerade som den här medelsvensk kan funka ganska bra i svenska sammanhang, men att vi får höra saker som till exempel min bror som är mörkhårig eller min syster som är mörkhårig inte fick höra. Mm. För man satt i bastun kanske och sa, de där sydlänningarna och så etc. Alltså negativa saker. Och på det sättet blev jag en spion, men jag har också kallat mig, som i det första kapitlet som handlar om journalistik, eller första delen, så kallar jag mig för en deltagande observatör. Och jag tror att vi alla som har en blandad kultur, inte bara en svensk kultur, vi blir, vare sig vi vill eller inte, deltagande observatörer. Det vill säga, vi deltar ju i det svenska livet. Mm. Men vi ser det också ibland utifrån, från det perspektiv som är det andra vi bär med oss, eller hur?
Mm-hmm.
Så att det har präglat mitt liv väldigt mycket, att jag växlar mycket i de här olika delarna. Och till detta ska man lägga in att mina föräldrar skickade in mig till stan för att gå i en fransk skola, för de var rädda för att det var en problemförort när jag växte upp. Jag antar att det bidrog i alla fall, och pappa var ju född i Frankrike, så jag skickades till en fransk skola, så jag fick också det perspektivet från, vad ska man säga, den franska republikanska perspektivet, lite uppstudsiga kanske, men också med en stark känsla för bildning, för kultur, som jag inte hade riktigt hemma. Och det var fantastiskt för mig att få upptäcka, tack vare också engagerade lärare som jag hade.
Wow. So whenever you were confronted with this as the spy or as the observational person, what tactics did you use?
What tactics? Alltså, under lång tid, när jag var tonåring, som man ofta har identitetsfrågor väldigt starka, så fick jag hela tiden känslan, men bestäm dig, vad är du egentligen? Är du svensk eller inte?
Mm.
Och jag var liksom lite sliten kanske under ett par tre år, till och med ett tag ville jag heta som mamma som heter Karlsson. Så jag bad pappa att byta namn. Och han sa, jag var aldrig på fråga. så att det var liksom bara ge upp. Men sen ganska tidigt så började jag känna stolthet och kärlek till exempel mina mina släktingar i Grekland som var väldigt fattiga men otroligt generösa. Och jag fick uppleva så där som många invandrarbarn får somrar där man har allt det bästa. På somrarna så har de tid, de vill skämma bort den för att man är där bara en gång om året. Sen om jag skulle leva där hela livet kanske inte skulle alls vara lika kul. Men för oss, så när man är barn, på sommaren så får man allt det bästa. Och det där började spela roll. Så att jag nästan brukar säga att jag var som mest nostalgisk när det gäller det förflutna eller vår historia mellan 15 och 25. Mm. Då blev det här väldigt viktigt för mig. Mm. Det var intressant faktiskt, för jag var i USA när jag jobbade på radion för att försöka förstå lite grann. Jag intresserade mig för just vad händer med liksom barnen till de som kommit till Sverige. Vad händer i andra, tredje generationen? Hur förhåller man sig till sin kultur? Och där berättade de för mig då, jag träffade forskare, författare, andra från med italiensk, grekisk bakgrund framförallt, som berättade för mig att ja, första generationen, den gör allt för att överleva liksom, och bara kämpar. Andra generationen, de vill ta sig in i samhället och bli nästan assimilerade. Och det är först det tredje, fjärde som man börjar intressera sig för sin bakgrund. Och man liksom börjar dansa folkdanser eller man börjar titta bakåt. Och det här stämmer ju inte alltid idag. Men det är intressant ändå som att det finns såna här generationsväxlingar när man blir intresserad. Så jag har alltid varit väldigt starkt intresserad av mina förfäders historia, alltså den exilens berättelser, om just varför gav man sig iväg, hur klarade man av det, hur mådde man, alltså psykologiskt också, ja, så att det där har varit en drivkraft hos mig att ta reda på saker, att läsa forskning, att läsa litteratur och sådär, så att det har varit ett starkt intresse. Och då den där frågan du ställde mig, jag den strategi jag valde så småningom att hitta vänner som jag kände mig trygg med. Och då, vilka var de? Jo, det var de som hade lite samma blandade bakgrund. Jag brukar säga svenskar med ett fönster öppet. Alltså, man har också det perspektivet från att vad det innebär att bära på kanske mer än en kultur.
Mm. Mm. Men det här som du beskriver också med ditt intresse för din liksom, familjs, hur de utvandrade och så vidare, det är någonting som jag tycker får väldigt lite, det är sällan man lägger fokus på den biten, alltså invandrare, det pratas sällan om vad det innebär att behöva lämna sitt hemland, att folk, anledningar till att varför folk gör det.
Det är ju en hel, liksom, det är en hel värld som man bär med sig. Det är det som är så spännande, att till exempel som afroamerikan, du bär med dig en hel historia, eller hur?
Mm-hmm. Yes.
Du bär med dig ett förflutet som är jättestort och som man börjar lära sig mer och mer om. Just för att tredje, fjärde generationen, barnbarnen till slavarna och så vidare, börjar lära sig mer och ta reda på mer och vill berätta mer, eller hur?
Yeah.
Och det här, om man ser hur stort det här är, det är fascinerande. Och jag berättar ju en gång, och jag är som intresserad av historia i allmänhet, som samtidshistoria, föreslog på mitt, det program jag jobbade aktuellt en gång, att vi borde göra någonting på Black Lives Matter. Därför det är en sån historiskt intressant rörelse, precis som MeToo. Och jag möttes av en stor gäspning. För att det var människor som inte har själva varken utsatts för fördomar, diskriminering eller kanske varit med om att finnas i, vara i minoritet helt enkelt.
Och, förlåt.
Ja, fortsätt.
Ja, men jag var nyfiken på vad det här, minns om det här var innan eller efter George Floyd och 2020, för därefter
det var ju efteråt. Ja, det var till och ganska efteråt. Sent.
Oh, wow. Det är ännu mer.
Så att det var verkligen det borde ha sjunkit in verkligen. För det var ju en stor diskussion och det var så som jag tyckte var intressant att det här rörelsen förgrenade sig även till barnen i Europa.
Yeah.
Alltså att vi kan koppla ihop det här om vi gör ett svenskt program och berätta om det. Mm. Hur både det i USA, för mig slog det mig väldigt starkt för mina barn spelar basket. Och på varenda basketmatch så var det liksom BLM, Black Lives Matter. Och då förstod jag liksom, man förstår hur starkt det här har gått igenom i kulturen. För det var ju dessutom basketspelare som var vita också som deltog i det här och de beslutsfattarna som också inte hade bakgrund i afroamerikansk bakgrund.
Did you see what happened when did you see when I went on television on was it Agenda? The camera. Agenda and they wanted me to talk about my feelings about the George Floyd situation.
Aha, okay. Strax därefter, eller hur? Strax efter det hänt.
Okay.
And I had been personally I've seen so many of these types of things that I was purposely avoiding the actual footage. So I hadn't watched it.
Du vill inte se det?
No, not at all. And then the show began and they opened basically by showing him. And I, on TV here, I broke down, started crying. I left the stage and I felt like they asked me if I wanted to remove it, but I felt like it was important for like Swedish people to see like, this really affects people. Like this is a real moment to see someone who's really affected by it. It was just such a, you know what I mean, like a blind spot for them to even show me that on TV like that.
I mean, när du berättar igen så mår jag fortfarande dåligt över det jag såg. Och jag klarar inte av att se det en gång till för att det är så otäckt. Och sen att det bär på så mycket annat än bara den händelsen. Det bär ju på alla de andra människorna som gick igenom samma saker, gjort det gång på gång.
Mm. Du nämnde i början av den här, att ditt början av boken behandlar ju ganska mycket liksom din senare delen av din karriär. Efter att du hade anställts där 79 så jobbade du ju i dryga 40 år. Programledare, producent, redaktör, reporter, allt möjligt. Men 2020 så var du anställd på just Agenda. Och det var under en partiledardebatt där man skulle diskutera ett antal olika ämnen eller problem. Och varje del då skulle personifieras av en så här påhittad person med ett fiktivt namn. Och för varje ämne så var det svenska namn. Men när det kom till kriminalitet så var det Hassan som Agenda valde som namn. Och kort därefter så sa ju du upp dig. Vilket skapade stora rubriker. Och sen så jag minns att du sa i när du kommenterade det här att det här kanske var den utlösande faktorn, men det var inte den enda, det var inte bara det här som fick dig att säga upp dig.
Nej, och just då ville jag smälta det här, för att det var som en kalldusch på något sätt. Jag hade sett hur man förberedde det här partiledarutfrågningen, men jag hade inte hört det här att man ville sätta ett namn. Och det var inte så bara att man ville sätta ett namn. Man ville också att partiledarna hela tiden skulle adressera den här personen, Hassan. Och då var det, jag vet inte vilka partiledare var, men sa ja, och så till Hassan vill jag säga Hassan. Och att välja ett muslims namn, att inte förstå att det kan vara stigmatiserande när alla andra ämnen väljer man då klassiska svenska benämningar. Det kändes för mig att man inte hade någon fingerkänsla alls. Och lite av den här arrogansen faktiskt att inte använda sin empati. Jag menar att empati är en del av människans intelligens. Det är den som gör att vi kan leva tillsammans med varandra. Att vi kanske kan hjälpa varandra. Att vi kan bidra till varandra. Det är en form av intelligens. Och här saknade jag den intelligensen att tänka. Och nu, nyligen så blev jag Agenda fällda för att återigen ha använt en starkt symbolladdad, i det här fallet en bild. Bild när man ska prata om integration, det var brinnande bilar och allting, om man kopplar ihop integration, invandring med brott.
Mm. Ja, och det där tycker jag är återkommande, tyvärr inte bara inom liksom, public service. Jag har tagit upp det förut på våran podd, men när jag var med också där 2020 och pratade en hel del om Black Lives Matter på i radio och tv och sådär, vilket jag gjorde för att jag hade skrivit om den här rörelsen flera år innan dess. Då kom jag ihåg att när jag tror att det var på TV4 jag var, och här såg inte jag själv, för det var liksom en bild bakom mig. Jag såg det här sen i sändning, när jag tittade i efterhand, att det var då ett eldhav och brinnande bilar. Och det där tyckte jag, det kom ihåg att det slog mig redan då, att det var så typiskt att man väljer just det fokuset. Och det har ju slagit fast i efterhand också, att det var den absoluta majoriteten av alla BLM- demonstrationer var ju helt fredliga. Det var en liten andel där det spårade ur. Och så väljer man då att fokusera så ensidigt på just det. Det tycker jag är symptomatiskt på något sätt för det här problemet.
Jo, att man på något sätt inte förstår djupet i en sån rörelse. Att man fastnar just vid det här klischéerna om våld och så vidare som sker en annan gång. Men inte förstår... Det är liksom... gitarrer har ju liksom någon slags resonanslåda. Som man hör resonansen. Mm. Men... Det är samma sak med historien. Liksom, vi har en stor låda av resonans. Och man måste höra var det här kommer ifrån, den här tonen. Mm. Och det är lite det som jag saknar. Så att man är tondöv på något sätt.
Yes.
Men du var ju en ganska kort period ändå på Agenda.
Det var ett år. Ja.
Ett år. Och så hur var det för dig? För menar, uppenbarligen så var det här inte den enda situationen. Jag uppfattade som att du å ena sidan... slogs av liksom hur politiskt kunniga de var, samtidigt som du sätter på flera av den här typen av situationer.
Ja, jag reagerade ganska snabbt och började till slut anteckna. Det kunde vara till exempel att det pågick utanför vårt fönster någon slags manifestation av musik, tror jag det var, för flyktingar. Och när folk pratade om det så det är väl något politiskt korrekt, sa man så här lite nedlåtande. Mm. Och plötsligt så har saker som har just med empati, som jag nämnde tidigare, saker som har att göra med de som är utsatta i samhället eller i livet. Det är någonting som man kan liksom vifta bort på något sätt som något partiskt, någonting negativt. Och jag upplevde mer och mer hur sånt som tidigare då människorätten, som efter andra världskriget så kom ju många demokratiska stater överens om vissa grundläggande värderingar kring, som bygger på också alla människors lika värde, som också finns i public service liksom stadgar, att vi ska bygga på de principerna. Och det började beskrivas av mina kollegor, vissa av dem i alla fall, som någonting nästan politiskt. Att ja, men då är man ju vänster och tillhör. Medan i början efter andra världskriget så var det här självklara saker i alla demokratier, att vi skulle komma överens om det, skapa författningar, konventioner som man kan komma överens om. Och jag tyckte det var obehagligt att liksom bli beskriven som en person, som en aktivist ute på en extrem kant. Att jag var extrem som ville ha lite grundläggande värderingar som man måste utgå ifrån. Och vad jag saknade var just de här värderingarna som en hjälp för att ställa frågor, för att ställa kritiska frågor, för att ställa perspektivet från minoritetens sida. Mm. När man ställer frågor till en politiker. Inte från, vad ska stackars svenskarna göra när man flyttar in i deras områden. Vänd på perspektivet. Hur ska minoriteterna göra? Alltså det saknade jag.
Mm.
Och det var en gammal tradition som jag, liksom när jag började journalistiken, så var det ganska självklart att vi journalister såg oss som representanter, delvis i alla fall, för de som inte har makt. Mm. Det vill säga att vi ska på något sätt föra med oss deras frågor inför de som har makt. Och det kan vara antingen en majoritet av människor, men också de som bestämmer politiskt. Att vi ska kunna ställa kritiska, ifrågasättande frågor. Och jag tyckte jag saknade det under den här tiden. Och så utvecklades det här med flera problematiska händelser som till slut fick den här bägaren att rinna över, den där droppen då med Hassan. Mm.
Och du skriver också att du slogs av hur liten den här redaktionen var. Det här är ju ett sånt tungt program inom den svenska offentligheten.
Ja, jag vet inte, det är svårt kanske för alla att förstå hur mycket tid det tar att läsa in sig, att sätta sig in i någonting. Och att det var ju liksom i princip två redaktörer, äldre män plus 50 plus som har varit där i flera år, så var det 2-3 programledare, och de var väldigt så att säga dominerande när det gäller urvalet av ämnen. Och vad jag beskriver lite grann är att journalistiken har alltid ett drag av godtycke. Liksom, att man känner efter någonting och känner att det här verkar intressant. Men det är inte så att man är som en forskare som läser böcker, sätter sig in i ämnet. Mm. Utan det här måste gå fort. Och jag tyckte att det fanns när det gäller, jag har läst så mycket just forskning, jag har skrivit, jag har forskat i historien och så vidare. Att det vi kallar för killgissa, det var lite så här lösa boliner på när man skulle hitta vinklar. Men att man väldigt instinktivt snabbt reagerar när det var någonting som handlar om det negativa kopplat till invandring. Att man, det här måste vi göra någonting på. Det här är ju fruktansvärt.
Mm, det blir som att det bekräftar deras liksom världsbild på något sätt.
Ja, det var det jag fick känslan av. Och att det här är ju en grupp människor som har levt relativt privilegierat då som högprofilerade tv-personer. Det är ett av de mest avancerade programmen också som kanske har liksom politiskt en väldigt stark spridning hos politikerna och som gärna kommer dit och så här. Så de har en väldigt stark makt och kanske har haft dåligt samvete, tror jag. De har en känsla som lever ett medelklassliv, vilket jag också gör, men en känsla kanske att de inte har koll på vad vanligt folk inom citationstecken tycker. Och att man har liksom nästan ett komplex. Och jag upplevde att man länge sneglade väldigt mycket åt sociala medier där liksom den här mer högerextrema narrativet, sättet att se på världen med just beskriva invandring som det är en av de stora problemen i samhället. Att det narrativet var väldigt närvarande och nästan som de uppfattat att det här är folkets röst. Det finns, och dessutom, det finns bara ett folk.
Mm,
jag har alltid tyckt det är så jobbigt med det här som redan fanns när det var stark vänsterrörelse i Sverige, så hade jag kollegor som, vi måste skriva för folket och sådär. Vadå folket? Det finns inte ett folk. Vi är inte alla överens med varandra. Vi kommer från olika bakgrunder. Vi måste respektera också de här nyanserna. Vi kan inte just klumpa ihop hela tiden.
Mm.
Och det har slagits mot länge.
Ja, men det kan jag tänka mig. Det verkar ju som du säger att många sneglade dem mot sociala medier och att den här bilden av att journalistiken i stort, men kanske public service i synnerhet, är vänstervridet. Det finns ju en sån tanke inom vissa kretsar, vilket jag håller inte med om den, men det är ju bland vissa verkar uppleva det så. Och alltså, då blir man så rädd för det och går nästan för långt då åt det andra hållet.
Det byggde delvis på, jag tror det var enkäter som gjordes för några år sedan som visade att en ganska stor andel av journalistkåren röstade på Miljöpartiet eller Vänstern och så vidare. Och sen dess har den där bilden hängt kvar. Och jag också hade känslan att en del av mina kollegor nästan för att bevisa att de inte var det gick mer åt andra sidan. Alltså som ett slags komplex nästan. Och jag menar att vi måste ha integritet. Vi måste försöka stå stadigt i våra värderingar. Inte snegla eller låta oss dras med i stämningar som finns här och där. Dessutom, när vi har lärt oss väldigt mycket om sociala medier, att de var inte alltid gjorda av massa människor, utan av några få, botar och andra saker som kunde liksom multiplicera effekten av det.
Men den här lilla redaktionen och de här programledarna som var ganska så tajta, om jag förstår det rätt, du beskriver hur de har sett sig själva som en familj och som en familj som du på något sätt fick att inte känna sig lika bekväm längre.
Ja, ja.
Är det en rättvis beskrivning?
Ja, och jag måste säga att jag blev chockad. Det var i alla fall så här. Det var ett rån som skedde med förnedringsinslag där rånarna hade verkligen förnedrat de två unga pojkar som blev rånade, tonåringar, och förövarna var också tonåringar. Och det blev jäkla rabalder i tidningen, lite grann med undertoner om att här är det ungdomar med invandrarbakgrund som förnedrar helsvenska ungdomar. Och Agenda följde upp det här naturligtvis, man tyckte att det här var jätteviktigt. Och och drev någon slags eller fick röster där som hävdade att det här var sant, att det finns ett inslag av förnedringsrån. Och jag började kolla det här och hittade inga belägg, utan tvärtom, att de som oftast utsatts för rån är inte infödda svenskar, utan det var personer som bor i miljonprogramsområden och sådana saker. Och jag skrev ett mejl till nyhetsredaktionen som också hade behandlat det här, och till Agenda, ett intern mejl så att säga, där jag skrev och berättade med källorna att det här inte stämde. Och det blev ett jättebråk på min redaktion, där de kastade sig på mig och skällde ut mig och sa att jag hade förstört för redaktionen när jag skriver så här till andra, och jag har lämnat ut programledaren, vilket jag hade inte ens nämnt hans namn, men jag sa att man borde ha ställt kritiska frågor och förberett sig bättre, vilket också faller tillbaka på andra personer som redaktörer och researchers och så. Men i alla fall så min kritik togs aldrig upp, utan problemet var att jag hade nämnt det. Och jag sa också, det kanske är därför det blev så känsligt, att jag sa att risken med det här är att man stigmatiserar människor och att det leder till diskriminering. Och jag tror att det är det som man inte klarade av. Mm. Alltså att jag anklagade dem för att bidra till något negativt i samhället, vilket de är ju högprofilerade personer.
Jag skulle aldrig.
Och jag skulle aldrig kunna göra det här.
But it's like, it should be taken as a reminder of the power that you have in these positions. Like,
ja, visst, då,
att
man ibland måste faktiskt titta på vad man har gjort när man har gjort fel. Mm. Och det blev ingen granskning av det, utan det blev istället just såna här, de sa till mig att du tror att du är så god, du tror att du är så står över oss och
I like the tone.
Det var verkligen som barnsligt nästan. Jag bara satt och häpnade. Och just det här med att du har förstört den trygghet vi har. Vi har varit som en familj här. Mm. Och jag sa till dem, för mig, ni får ursäkta mig, men jag tror inte en politisk redaktion ska vara som en familj. Vi måste ha olika inputs här. Vi måste ha olika åsikter här. För annars vore det jättefarligt om vi börjar tänka på samma sätt allihopa här.
Mm. Ja, vad är egentligen poängen med tre programledare som alla tänker likadant?
Exakt.
Alltså, ja. Men det som jag tycker är slående med den här, det som du beskriver och hur du bemöttes då, är ju att då är du också någon som har dryga 40 års erfarenhet. Du är ju en veteran i sammanhanget. Du har väl en väl etablerad position vid det här laget. Vad tror du att det finns för utrymme för yngre personer eller folk som är oerfarna att komma med sån här intern kritik?
Alltså det är det som känns så sorgligt, att när Sveriges Radio, så blev det ett upprop på Sveriges Radio från unga människor som jobbade där och som hade föräldrar som kom från andra länder och som kände att situationen var inte så bra för dem där.
Vems SR är det du tänker på, va?
Vad sa du?
Vems SR?
Ja, just det. Ja. Vems SR hette det uppropet. Och det blev en otroligt hård ett svar. Alltså det var nästan som det blev yrkesförbud. De människorna som hade pratat om rasism skulle inte få jobba med frågor om rasism längre som journalister och sådana saker. Så det var liksom husbondens röst. Det var liksom, man skulle ge, det var verkligen någon slags nästan kolonialherrarna säger till infödingen att nu får ni vara tysta. Och verkligen obehagligt. Och jag har försökt att stötta dem. Vi startade en grupp inom SVT där vi med hjälp av Svenska Journalistförbundet gjorde enkäter, intervjuer där folk fick berätta, också personer med rötter utanför Sverige, alltså anställda, fick berätta hur det var på SVT. Och den lämnade vi över till vår ledning som betedde sig mycket bättre. Sen vet jag inte vad de gör av det, men de hade absolut inte den här repressiva politiken.
Vad tror du det beror på, skillnaden där?
Ja, de var smartare, intelligentare helt enkelt. Ja, men det är så enkelt. Alltså, de förstår att börjar vi bråka här och sätta oss på dem, då är det risk att de anklagar oss för att vi är rasister. Mm. Eller vi, men för att återkomma till din fråga, Det är jättetufft att vara ensam ung människa idag. I journalistiken i största allmänhet. Det är jättehög konkurrens. Arbetsledarna vill att man ska vara strömlinjeformade. Jag brukar ta ett exempel. Jag säger, när jag växte upp var bilarna alla olika. Jag kunde gissa när jag låg hemma och var sjuk vilka bilar det var som körde utanför genom att lyssna på ljudet. För de lät alla olika. Idag så bygger man bilarna så lika som möjligt varandra. De ska liksom ha minsta luftmotstånd och allting. Och lite grann har det blivit samma sak på arbetsmarknaden. Att vi hade på radion väldigt många udda typer som gjorde udda program. Mm. Idag ska man passa in i mönster. Det är liksom en del av hur arbetsmarknaden utvecklas. Och därför blir det väldigt svårt för en ung människa idag att ställa sig upp. Och när man dessutom utanför samhället saknar politisk makt. Alltså, om vi säger då man anklagar invandringen och invandrarna för att vara ett problem. Så invandrarna har ju ingen politisk makt, eller hur? Och det var lite, varför fanns Malcolm X? Jo, det var ju just den här känslan av att utan politisk makt att sätta sig gå samman. Så kan man inte åstadkomma förändringar. Då är man liksom utsatt hela tiden. Mm. Och så vidare. Så att i Sverige finns det heller kanske ingen grund för att skapa en sån där politisk makt. Men det skapar en väldigt svår situation. Och jag fick luta mig mot att jag var en uppskattad medarbetare som har en etablerad situation. Men alltid också har sett det som en stolthet och ära att våga säga ifrån. Mm. När jag inte tycker det är okej.
Mm. Och i det här med vems essa, där kommer jag ihåg, för jag skrev lite själv om det här när det skedde. Och det verkade som att det som verkligen gjorde ledningen där upprörd var ju det här som de hävdade att vems essa, de som gjorde det här upproret, kom, att de ville ha mätbara mål. Alltså det var där det på något sätt skavde som allra mest. Mätbara mål vad gäller hur många med invandrarbakgrund och så vidare som skulle jobba. Men liksom, sen så i boken så jämför du ju med kvinnorörelsen som alltid har förlitat sig på mätbara mål. Alltså det är svårt att göra framsteg om vi inte får mäta vad det är vi ska göra framsteg på, så att säga. Ja. Alltså, tror att...
Jag vill bara säga att när jag började intressera mig för det här, och vi på 90-talet när situationen var lite lik dagen när det kom liksom en ganska stark nazistisk rörelse, och det var Bevara Sverige svenskt som på skolgården och så vidare, då gick vi samman ganska många och försökte förstå hur kan man tackla det här. Och då var en av de saker man lärde sig av kvinnorörelsen att det var dels att man måste ha mätbara mål, som du säger. Men sen måste man ha pengar för att kunna förändra. Och sist måste man också ha möjligheten att... nu glömde jag det sista. Men i alla fall, kvinnorörelsen visar att det sker inga... Jo, det sista var att man måste inse att det finns ett problem. En konkurrenssituation här. Det vill säga... Om vi förlorar, om männen förlorar lite, om kvinnorna ska ha lite mer makt, då måste ju män förlora lite makt. Alltså man måste acceptera att det finns en konflikt. Och man vill ju ofta, nu ska vi alla vara vänner och nu ska vi, det blir bra för alla här. Men vad kvinnorörelsen säger är att om man inte accepterar att det inte finns en konflikt här, det vill säga att några måste flytta på sig. För att vi ska kunna få lite mer rättigheter, då sker inga förändringar.
Men jag undrar om den här typen av kritik just kring det mätbara, om det var någonting som de olika kvinnorörelserna möttes av på samma sätt. Har du någon uppfattning?
Nej, därför att kön i alla fall på den tiden uppfattades som något självklart och svårt att undgå. Plus att det fanns en lång historia av att om att liksom kartlägga den här manliga dominansen. Och den är inte så stark i Sverige när det gäller diskriminering och sådana saker. Så att ja.
Men vi pratade också i början mycket om det här med, liksom, som du sa, journalistiken är en så viktig del av det, att granska makten. Men sen så tror jag att de flesta som har jobbat som journalister, i alla fall om man lyckas etablerar sig någorlunda är att man inser att man själv också sitter på en hel del makt. Alltså, ta då Agenda-redaktionen. När vi satt här och gjorde ganska mycket program om valet och valrörelsen, och då utgår man ju mycket från Agenda och vad sades där. Och, så man förstår ju att de som sitter och bestämmer vad som ska pratas om på Agenda, de har också mycket makt. Vilket alltså betyder att journalisterna behöver granska sig själva.
Ja.
Och hur bra är vi på att göra det?
Jag säger väl att journalistkåren tyvärr är en av de sämsta på att vara självkritisk. Därför att det ska gå fort, så att man säger ja, men det gick fort och det blev lite fel. Men att inse konsekvenserna ibland av det här snabba, då kanske man inte skulle tillåta sig att det ska gå så här fort vissa saker. Och jag vet själv, kanske också med mig själv, att vi har väldigt svårt att ta till oss när andra kritiserar oss. Men jag måste ändå säga att jag har alltid känt en fantastiskt liksom ära att få jobba i public service, det vill säga allmänhetens tjänst, och att jag representerar, min lojalitet är med företaget, men framförallt företaget som representant för allmänheten. Så min lojalitet står inte just med min familj här på redaktionen, utan snarare med den där allmänheten som jag på olika sätt försöker att tolka och representera, och särskilt kanske den allmänhet som inte alltid får plats, uppenbarligen bland mina kollegor som inte kanske känner till riktigt än eller förstår, har den känsligheten kanske som jag har.
Men vi pratar ju mycket om en situation inom journalistiken där många redaktioner är väldigt homogena, vilket bidrar till att de missar de här sakerna. Jag tycker att två väldigt tydliga saker nu är ju dels är det som pågår i Iran just nu. Nu har det ju börjat rapporteras om det en hel del, men vi har ju flera lyssnare som jag tror upplever att det krävdes nästan en sociala medier-kampanj för där folk satt ju och liksom skrev till de olika redaktionerna att hallå, täck den här situationen mera. Och på samma sätt har vi kriget i Tigray som är ju otroligt underrapporterat, trots då att vi har liksom flera hundratusen invånare här, medborgare i Iran och Etiopien.
Verkligen.
Så att jag undrar, vad tror du behövs för att det ska bli en förändring? Alltså, är det så enkelt som att vi behöver bara fler journalister med bakgrund i de här länderna? Eller går det på något sätt att få liksom, majoritetssvenskarna, de som utgör majoriteten av journalisterna, att förstå att de här storiesna är intressanta för oss i det här landet? Kanske invecklad fråga.
Men. Nej, men det är inte invecklad fråga. Det är bara det att jag har ju sett att bland de äldre så har det där varit ett väldigt, väldigt stort steg, och jag beskrev just svårigheten att leva sig in i det här att Black Lives Matter kan vara ett viktigt ämne. Att kunna tänka så till och med samtidshistoriskt för vår tid, så att säga. Så det är det ena, men och möjligtvis skulle yngre då kunna tänkas som har levt mer med kamrater i skolan som har olika bakgrund. Men vi lever ju väldigt segregerat också idag. Och vi ser att unga människor inte nödvändigtvis är mer öppna för människor från andra kulturer. Det ser vi från det här valet, tror jag. Så att det är svårt att säga. Men jag vet till exempel att när vi hade Gilda och Arras på nyhetsredaktionen, de gjorde satsningar som hade med Iran att göra på webben. Det blev ett jättestort genomslag och väldigt lyckat. Så att det är klart att det finns en kompetens ibland inom journalistkåren, och det gäller för de arbetsledarna som bestämmer ofta vinklar och vad vi ska satsa på, att de också har förmå att ta upp det. I det här fallet så var det ju liksom ett initiativ från dem som gjorde att det blev en bevakning. Men det ska ju komma från högre upp. Återigen, jag pratar om den där intelligensen som vi behöver för att kunna se sådana saker.
Och den här boken, Människovärdet, jag har sett att den har skrivits lite grann om den idén, en recension där, och i Aftonbladet var det Jonas Sima som skrev en ledare. Och deras texter bemöttes av liksom SVT-chefer i en debattartikel i DN, där de i stort sett slog ifrån sig den här kritiken. Men de bemötte inte, vad jag kunde se, dina liksom vittnesmål, vilket är det som de här andra skribenterna byggde sina texter på. Nej. Alltså, de berättade inte det som du la fram.
Nej, jag noterade det och jag skrev också ett svar på det. Att de borde kunna ha lagt fram någon slags grund. För de sa att det här var missvisande och dumt. Det som de här ledarskribenterna hade skrivit. Missvisande att till exempel Agenda satsar väldigt mycket på brott och invandring. Men det stämmer ju tyvärr. Alltså, jag tror ETC gjorde en väldigt grundlig genomgång, tidningen, av Agendas massa sändningar och kom fram till en statistik som nog stödde just ledarskribenterna. Och så att de själva, tv-cheferna, hade ingen riktigt bra svar, tycker jag, på det där. Och sen så, som sagt, det verkar inte ens som de har läst den text jag skrivit, som inte är en massa anklagelser, utan det är interiörer från en verklighet med olika scener och sekvenser, saker som händer där, och repliker som jag beskriver för att jag antecknade. Och den borde få kanske dem att tänka efter och inte vara så där just att slå ifrån sig kritiken och bara säga att ja, det här stämmer inte, det är bara dumt och larvigt.
Men vad tror du att det beror på då? För det här är ju på så samma sätt som jag upplevde att Vems SR-upproret bemöttes. Också ganska så nonchalant och bara som att säga, men det här är inte ett problem.
Jag tror att man har sitt varumärke här, Agenda. Och man måste till varje pris få släcka elden. För det var ganska mycket artiklar och debatter och sådär. Också sociala medier började skriva om det här kapitlet som jag har skrivit om Agenda. Att man ville liksom tysta ner det här genom att bara låtsas som att det är bara lögn allting, eller det stämmer inte. Tyvärr är det så. Det är också så företag reagerar i största allmänhet när det är greenwashing, ni vet, och alla de här sakerna som finns. Så att det är en slags strategi som vi känner igen från näringslivet.
Mm. John, du skakade på huvudet. Blir du chockad? Jag har ju också liksom, jobbar ju också som journalist, men du gör ju inte det. Blir du skrämd av hur,
I was just like, what
bilden?
The hell, man? Like, it just, it feels like, and I've said this before, like, it feels like there's like no PR team or something like that. Like, the strategies that they take is just so obviously bad. I don't understand. Like, the thing I would try to do is to look empathetic, as you're talking about empathy. Look empathetic, like, you know what, we need to look internally and we need to try to improve, but it seems to be
not
such
even
a
that.
Defensive
inte
stance.
Inte ens det så kostade man på sig, för att det brukar vara en standardgrej. Ja, vi ska nu titta på det här, vi ska utreda det här, och så får vi se om det ligger någonting i det, och vi beklagar att man har uppfattat det på det här sättet.
But it's just like a defensive posture immediately just makes it just looks bad, and I'm shocked that it's happened. Seems like every situation.
Men tyvärr är det är många jag känner. Så jag har själv aldrig jobbat inom public service, men jag känner många som har gjort det. Och det är, ta mig fan, skulle jag säga, nästan varje person som har någon form av invandrarbakgrund har den här typen av berättelser att dela med sig av. Senast förra veckan pratade jag med en person som sa att hen inte ens vill lyfta vissa frågor av rädsla för att man så lätt blir stämplad som vänsterextremist eller som aktivist.
Aktivist, precis. Och det är det värsta då som kan ske i ett företag där man måste vara opartisk och så vidare. Men det konstiga är att man blir opartisk när man värnar om demokratiska grundvärderingar. Det är det som är frightening. Alltså skrämmande utveckling vi har gått till den punkten. Det här med woke och allting. Alltså, det vill säga att det blir någon slags beskrivning av människor som någonting man kan liksom putta åt sidan för de är inte trovärdiga och så vidare.
Men den här boken handlar ju inte bara om just det här delen, utan det är ju vissa biografiska delar. Det finns också ett intressant kapitel som heter Invandrarnas stödstrumpor, där du beskriver om hur ni i början och mitten på 90-talet startade en slags stödgrupp för invandrare. Vad var tanken med det?
90-talet var ju för de som var med en ganska tuff tid om man hade invandrarbakgrund, för att det blev en splittring på skolgårdarna redan. Alltså det var vikingarock, musik, det var dekaler med Bevara Sverige svenskt, det var skinheads och det var nazister. Fick ju ganska starkt genomslag, alltså ganska extrema rörelser. Man attackerade flyktingförläggningar, det var hundratals, Sverige var det land där det var flest attacker mot flyktingförläggningar. Det kom ett nytt parti som hette då Ny Demokrati som jobbade lite grann som Sverigedemokraterna light mot invandring. Och sen så hade vi ju Lasermannen. Du var inte här, Jonathan, men för varje person med mörkt hår, den här tiden var traumatiskt. Man ville inte gå ut. Alltså, de sköt ju på måfå, eller han sköt på måfå några personer. Och det var en väldigt obehaglig situation. Och vi, några stycken som hade kommit en bit in i samhället, hade vissa positioner och började känna att det här, vi måste reagera, vi måste gå tillsammans lite grann. Och Stödstrumporna var en grupp feminister som hade gått tillsammans. Det var folk inom universitetet, journalister, lite under ytan, alltså inte öppet, utan de träffades för att stötta varandra. Och vi gjorde något liknande försök. En grupp människor som var folk som var politiskt aktiva, men också sådana som jobbade i föreningslivet och sånt.
Mm.
Några få.
Och det arbetet gick så där, om jag förstår rätt.
Ja, alltså, för mig var det en väldigt bra tid. Mm. Alltså att, det vill säga att jag kände att vi stöttade varandra. Vi träffades ofta för att försöka bygga upp kanske någon stiftelse och för att jobba för ökad representation i samhället på olika poster och så vidare. Men det fanns några politiker där, och för mig som inte kommer från det politiska livet och är lite främmande också för de här maktstriderna som finns där, så blev det lite utslagsgivande kampen för att få inflytande för det partiet eller den strömningen mot det andra, att det till slut havererar lite grann, att det liksom faller ihop. Och vi jobbade något drygt år med det här, träffades regelbundet. Det var folk som så småningom blev riksdagsledamöter också, var med där. Men det blev inte annat än att vi, kanske det man kunde ha kvar från det här var att vi hade ändå blivit, känt oss starkare som individer och kunnat driva också fram frågor. Efter det här så jag blev inspirerad, jag startade en tidskrift som jag kallade för Kreol, mångkulturell tidskrift. Jag började forska om historien om synen på främlingar i Sverige genom historien från medeltiden fram till idag, och skrev en bok om det här. Så att man kan få inspiration av varandra trots att man inte lyckas skapa en slags institutionaliserad form av aktion. Men det är klart att vi började titta på sånt, i alla fall jag och min kompis Mikael Alonso som då jobbade med antirasism. Vi började titta på Malcolm X, på hur man på olika sätt, kvinnorörelsen hade jobbat för emancipation, för att få möjlighet att verka i samhället. Och det kan låta konstigt, kanske du tycker, Jonathan, att vi unga personer med rötter i Europa börja titta på så, men det var ändå på den tiden något som var väldigt gav oss väldigt mycket.
Ja, men det är precis just att organisationen inte kanske gick som det skulle, men att ni blev stärkta allihopa i processen. Det i slutet av boken så beskriver du, alltså i sista kapitlet tror jag det är, så beskriver du lite om kriget i Ukraina och kanske se det som någon slags vändpunkt.
Ja, jag kallade det kapitlet för empatins återkomst. Idag kanske jag skulle ha satt ett frågetecken.
Det var min nästa fråga.
efter den titeln. Men det var slående att när kriget i Ukraina kom så började människor i invandrarfientliga partier i Frankrike som jag följde, eller i Sverige, att säga stackars ukrainarna, och man ser familjer som skiljs åt, mannen som måste åka till fronten och kvinnorna reser bort med tågen med sina barn ut ur Ukraina. Det fanns en slags förståelse, en intelligens apropå det där jag pratade om, som kommer tillbaka. Och jag fick känslan av att, vad har vi sysslat med i politiken? Jo, vi har använt 3-4 år efter 2015 kan man säga ungefär, när den stora invandringsvågen kom efter Syrien-konflikterna. Så har vi använt den tiden till att trycka ner den här intelligensen, till att trycka ner empatin. Nästan när jag ser en socialdemokrat gå upp och tala, så får man känna att han har tryckt bort all empati som är möjlig. Mm. Men den personen, förstår jag, har ju den där empatin. Det förstod vi med Ukraina. Mm. Till och med i Sverigedemokraterna har också den förståelsen, den empatin. Det är bara att, hur ska den kunna leva när stämningarna jobbar på att vi ska trycka ner det här. Men jag vill ändå uppmärksamma att det här finns inom oss. Mm. Den här kapaciteten, den här intelligensen finns där.
Det måste bara komma fram igen. Du har också beskrivit den här boken som en slags stafettpinne. För du har ju gått i pension, ska jag säga.
Ja, från det har public jag gjort. Service. Jag har jobbat i 42 år.
Ja. Så på vilket sätt ser du, menar du att det här är en stafettpinne?
Jo, jag har hela mitt liv varit intresserad och engagerad för frågor som berör minoriteterna och som berör också diskriminering och rasism och så vidare. Och jag har försökt då skapa program, inslag, dokumentärer, också några böcker som behandlar de här frågorna på ett värdigt sätt. Och nu vill jag kanske liksom göra lite bokslut över mitt arbete under den här perioden, i alla fall nu den här, det betyder inte att jag slutar, men alltså den här perioden där jag var anställd inom public service och jobbade mycket med sådana frågor. Så boken har sammanfattat, har lagt in några sådana texter som jag som ger lite exempel på hur man kanske kan jobba engagerat också som journalist, och vi kan hitta ett tonläge, tonfall. Och stafettpinnen är ju då till de yngre som jag också har jobbat med och som jag har känt sympati för, som också har haft det tufft ibland med liknande bakgrund som min, det vill säga med rötter i andra länder och som ska försöka verka i ett majoritetssamhälle som är inte alltid så vänligt. Ja, vad heter det?
Welcoming.
Nej, precis. Så att i den, och jag känner också att nu får jag gärna lämna över till dem, för jag ser ungdomar komma som har engagemang och lust att vara verksamma, även om jag tror att de är tuffare på, konstigt nog, än vad jag hade, fast vi var färre.
Jag förstår.
Och jag skulle gärna höra er lite grann, varför delvis får man känsla det. Och Ivo Polite, som en god vän som har skrivit förord här, skriver också, han har känsla att det är inte så många idag som engagerar sig trots allt. Alltså det kunde vara fler.
Mm.
Nu när det ändå finns en stor grupp människor med utländsk bakgrund. Så han uppfattar, och jag kanske också känner så, att det här skulle ju kunna vara mycket starkare än när vi höll på.
Eller? Mm, jo, det är verkligen. Man har ju siffrorna på sin, bättre på sin sida nu för tiden. Men ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag undrar om det hänger ihop med hur utsatt man kan känna sig när man försöker bli engagerad. Alltså att är man en journalist till exempel, bara för att ta det som ett exempel, och skriver en viss typ av texter, då vet man vad du kommer att få, vad du kommer att mötas av. Och det är ännu värre om du är då icke-vit, och ännu värre om du är en icke-vit kvinna liksom.
Man blir klassad.
Ja, du blir, och liksom är hot
får
och
hamna
hat
i ett som, fack som man inte kan få.
Precis, och jag tror att många drar sig från det. Jag har sett flera som kanske i början var ganska så engagerade, alltså ja, sa vad de tyckte, var väldigt tydliga, var out there och sådär. Och sen så när de har fått möta det de har fått mött, så har de valt att ta en, liksom, en position kanske som, inte på frontlinjen så att säga.
Mm.
Det tror jag i alla fall kan vara en aspekt av det. Att man blir, du har ju i och för sig i boken själv beskrivit när du levde under hot och så vidare. Men Så det har ju alltid, måste ju alltid ha varit en aspekt. Men jag tänker att man idag i och med sociala medier så är det så jäkla många som kan nå dig på något sätt.
Du har rätt.
That's what I was gonna say. So much easier to just make somebody's day horrible. You got so much more access to them.
Det är rätt. Och det tänker jag ofta på. Att jag hade inte fixat det här och vara ute på sociala medier, vara verksam där med det enorma tryck som kan uppstå, för att inte säga liksom hat och hot och sådana saker, för den som brinner för de här frågorna, för att engagera sig och så vidare. Det är jävligt tufft alltså, och jag vet inte hur man ska komma åt det här. Det är kanske därför också när jag berättade om det här med att man vill bilda en grupp, några som var verksamma lite anonymt. Att man till slut kanske hamnar i en sån situation igen, att man får jobba underjordiskt. Man kan inte jobba öppet för att det är för riskfyllt om man har familj och andra saker. Det är väldigt sorgligt. Det är ändå en demokrati där man ska kunna, tycker man, säga sina åsikter fritt och öppet.
Jag tror också att det kan vara en aspekt av att vi är visserligen fler då, men det är fortfarande väldigt splittrat. Och det tyckte jag man kunde urskilja i din beskrivning av invandrarnas stödstrumpor, att som du sa, det var de här politikerna där, det var vissa som hade lite olika uppfattningar om, alltså ni var överens om problemet, men hur ska vi lösa problemet? Där fanns det väldigt skilda uppfattningar, och det tycker jag är, jag var faktiskt själv, det här är nu säkert 10 år sedan, på ett möte, det här kapitlet du skrev påminner mig lite om det här mötet som jag gick på. För då var vi ungefär 30 personer, det var alla hade invandrarbakgrund, jag tror faktiskt Oivi var med där också. Och det var allt från politiker till artister till skribenter och så vidare. Och där det var någon form av ambition om att starta någon form av liksom grupp som skulle verka. Men så, redan på första mötet så märkte jag ju hur otroligt skilda uppfattningar folk hade. Jag vet inte varför just den här frågan kom upp, men den kom upp väldigt tidigt. Och det handlade om huruvida våld skulle anses vara en legitim försvarsmedel så att säga. Och jag tyckte det var en så konstigt att den kom upp som kanske den tredje frågan. Men där så fanns det såklart väldigt skilda uppfattningar. Och då kände jag redan då att just den här konstellationen kommer nog inte lyckas. Men sen har vi någonting du och jag, John, har diskuterat mycket i den här podden. Att många då som har kanske invandrarbakgrund, som kanske värnar mycket om just det här som du har beskrivit. De här demokratiska grundvärderingarna. Att det finns, och man har en tendens att vara så jäkla hårda med den interna kritiken. Alltså att om man tittar då på typ en ung vänster, har, tycker jag, hela tiden en tendens att splittra sig själv. Alltså man är väldigt hård mot den egna gruppen om man inte använder prickrätt uttryck eller hängde med. Ja, förstår du?
Det beskriver också faktiskt, beskriver man också inom kvinnorörelsen. Jag läste just en bok av Yvonne Hirdman som är historiker, var med i den här första, och hon beskriver hur hon själv kommer på sig med att hela tiden kritisera andra kvinnor istället för att ägna sig åt kanske mer männen, då kommer nästan bättre ut. Men det är just för att hon känner, ja men de står ju så nära mig, och vi måste komma rätt ut med det här. Vi kan inte splittra oss, men hon bidrar själv, inser hon, till den här splittringen. Det är en fara naturligtvis, men det är också att man kommer nära varandra, man har starka ideal, man kanske har starka drivkrafter och en stark övertygelse om vart man vill. Och när vi försökte bilda den här gruppen så var jag och Mikael var väl nog mer ungdomligt radikala, medan som äldre som hade kommit hit som första generationen invandrare var mer försiktiga och ville med en försoningsfull attityd. Medan vi ville liksom provocera och konfrontation. Och Mikael Alonso kom ju från punken som var en rörelse som verkligen ville säga vad man tyckte.
Ja, men jag tycker stafettpinnen är väl en jättebra beskrivning av boken. Vi har många unga lyssnare som jag verkligen tycker borde kolla in den här boken. För att det som jag tycker, jag som också då är intresserad av historia rent generellt, jag tycker att kanske unga inte alltid är jättebra på att liksom ha koll på det som har, så att säga, varit. Att man har väldigt mycket att lära av det som andra har gjort tidigare. Och här kan man ju då se att vissa av de här frågorna som man fortfarande kämpar med i Sverige, finns det folk som har kämpat med jäkligt länge. Och det finns mycket att lära av, både av det som gick bra och det som gick mindre bra. Så kan verkligen rekommendera den. Människovärdet, det finns ute nu, eller hur? I alla butiker.
Det finns ute, den finns ute. Det stämmer. Det gör det, absolut.
Ja. Och så får vi tacka dig då, Christian, att du ville komma hit och prata.
Tack, Amma. Tack, Jonathan.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
All right, stort tack till Christian Katomeris.
Yes,
läs hans bok, hörni. Vad kände, alltså för dig, för mig, John, så mycket av det här han skriver, det är såklart skitvärdefullt. Alltså jag vill verkligen sätta fokus på det också, att det handlar inte bara om den här SVT Agenda boken utan det är verkligen en som han var inne på. Det täcker ju stora delar av hans karriär, 40-åriga karriär som journalist. Så det finns massa liksom, intressanta delar här. Men många av den här kritiken som han lyfter är sånt som jag själv under mina år som journalist också har stött på. Så för mig är det väldigt stor igenkänning. Men för dig som utomstående, blir du förvånad av det han beskriver? Eller är det som att, eller känner du så att det här var, jag misstänkte att det var så? Eller vad kände du?
No, I kind of felt it a little bit, but just hearing him break it down the way he does and the fact that he worked so hard for so long and didn't seem to get the desired results over all of that time is kind of surprising. But then again, with what I know so far after my 9 years of living here, I feel like it just feels like in general, Sweden drank the Kool-Aid when it comes to the opinion of Swedish society as this socialist utopia. And I feel like that's been, whenever that's questioned, then people balk at it. And I think I wouldn't expect the public service sector to be one that bought in so much to it.
Nej, man tänker ju, han nämnde ju det här med att de vill skydda sitt personliga, alltså sitt varumärke. Agendas varumärke, och jag tycker bara det är intressant att sättet man gör det på då är bara att helt enkelt slå ifrån sig all kritik, att bara säga, nej, men det här stämmer inte, det kan inte stämma. Alltså ett annat sätt att försvara sitt varumärke skulle ju vara att så här, ta kritiken på väldigt stort allvar och säga att här är en veteran som har jobbat på vår redaktion som upplever det så här, det kanske tyder på någonting, kanske är det värt att undersöka. Det tycker jag är ett sätt att verkligen ta sitt varumärke på stort allvar, att se till att det här stora och viktiga programmet är så bra som det skulle kunna vara. Yeah. Men istället så väljer man att bara så här, sticka huvudet under sanden och låtsas som ingenting, vilket var det som också de som gjorde det här Vems SR-upproret tyvärr möttes av. Att deras upplevelser, nej, det kan inte stämma.
Yeah.
Do better alltså.
Yes, that's what it comes down to. Everything we talked about this episode, from Russia to North Korea to public service. And inside we've been quietly talking to Kanye too. Everybody do better, man.
The
Even you, Yuzi.
Peace.